till andra avsnittet utav Munväder podcast, Pilgrimsvandring i filmgalaxen, som är den nuvarande titeln i alla fall när vi spelar in. Det kan bara så att den ändras.
Varför det?
Ja, jag vet inte. Det var bara det som jag tänkte. Det var bara för ett snabbt förslag jag kom att tänka på när vi spånade om den här avsnittet.
Ja, ja. Och det är ju bra tid. Så
jo, ja. Rösten ni hör är ju såklart Tim Clausen och som vanligt Henrik Ström.
Det är jag, ja. Exakt.
Jo, vi drar väl igång rent sagt med Hänt sedan sist. Leonard Nimoy var strax efter vi spelade in faktiskt förra avsnittet. Är ju tyvärr gången ur tiden.
Det är han. Långt över 70. Eller långt över 70 var han väl. Och ja, har haft en gedigen karriär som en karaktär i princip.
han var med också i Invasion of the Body Snatchers. Men det var inte någon gigantisk roll heller.
Mer en cameo, bara för att det var han.
Ja, och han spelade typ sig själv.
Ja, såklart. Men fortfarande är nog väldigt mångsidig, både sångare och skådespelare, författare och ja, allmän kändis.
Men jag kommer ihåg honom också mycket som jag spelade en hel del Civilization 4 tror jag det var. När det begav sig. Det är inte så övrigt länge sedan heller, men där hade ju han den här, varje gång man kom en uppfinning i det spelet så var det, så kom det liksom en liten information om uppfinningen då, eller ett citat i princip som var om den uppfinningen. Och det var ju då Leonard Nimoy som stod för de flesta av de voiceover då, där han läste upp citatet.
Det var lite mäktigt. Igenkännlig röst också, så varför inte?
Så det var ju de här typiska citat som du vet, att ge en man en fisk så mättar du honom en dag, lär honom att fiska så mättar honom för en livstid.
Så här som han hade ringt in med gamla ordstäv och sådär.
Jo, men det var mycket sånt och sådär. Men det var också avsiktligt att det skulle vara så, så.
Trevligt. Ja, så mångsidig. Det är ju tråkigt så att han ska ha gått ur tiden, men likväl.
Jo, du har ju du hann ju också att göra en dedikation till honom i ett vägen till huvianism-avsnitt.
Ja, precis. I avsnitt 3 på säsong 3, vilket sammanlagt bör bli så. Jag har inte räkningen på exakt hur många avsnitt.
Kom igen, jag vet att du håller räkningen, Henrik.
Ja. Nej, det gör jag inte. Jag räknar säsong för säsong, så. Men,
jo, som sagt. Och ja, de som har sett i alla fall det första Star Trekking har ju undrat då vad våran dedikation eller min dedikation har kommit. Det är ju det att den nya säsongen är fortfarande MIA, och det är många förklaringar till det. Men jag lovar att det kommer ju såklart att vara en sektion för Leonard Nimoy.
Lite mer gedigen än den jag gjorde också.
Nej, jag tar bara en bild.
Du gör det. Ja, likväl. Han är ju med i resten av videon också då, antar jag.
Ja, alltså i min första video var han ju också med en hel del, så.
Precis.
Jo, men det är som sagt tråkigt. Det är Spock, en väldigt ikonisk karaktär.
Det är han, verkligen. Det är få. Hon går att jämföra.
Jo, vad är det mer som har hänt?
Ja, det har ryktats lite om att Chris Pine, som är den enda skådisen, tycks det i alla fall, i snygga Hollywood, snygga manliga vad ska man säga?
Ja, i actionhjälte faktiskt.
Actionhjälte Hollywood, som inte har fått någon superhjälte roll än i något av alla de universum som nu finns på film eller är på gång som vi ska prata om sen. Men det har ryktats om nu att han ska få rollen som Green Lantern.
Ja, som sagt, eller gröna lyktan kan man säga.
Gröna lyktan också, om man vill.
Men ja, som sagt, jag har inte sett den med Ryan Reynolds, eftersom den verkar suga en hel del.
Jag tycker inte den sög så mycket, jag tyckte den var rätt okej.
Ja, men du gillar ju Ryan Reynolds, så... Nej, Ryan Reynolds kan vara bra i, om man liksom får rätt material.
Jag tycker Ryan Reynolds bara verkar ha väldigt mycket otur med de rollerna han får.
Jag kan ju bara ta en liten snabb liksom i relation där, för att jag har ju sett alla de här väldigt mediokra Van Wilder-filmerna. Problemet är att manuset där dränerar egentligen Ryan Reynolds på all talang, så att alltså första filmen i alla fall kunde ha fungerat om man liksom bara har haft ett bättre manus att jobba med. För han passade bra in i rollen, men ja, så den är ju den här typiska American Pie-humorn i den som ska fresh. Ge så mycket utrymme.
Fresh, verkligen.
Jo,
ja,
men
Ryan Reynolds får ju en ny chans i som Deadpool häroms väldigt snart.
Tror det nästa år.
Ja, precis. Så då får Chris Pine återigen försöka återuppleva Green Lantern då. Se hur det där går. Jag vet inte, DC Universe har väl inte haft så, eller ja, DC överlag och Warner Brothers har inte gått så bra för dem.
Nej, de har inte direkt rosat marknaden direkt.
Och de har ju inte kommit igång heller på riktigt än. Det är ju Batman, Superman den första riktiga liksom.
Men ändå så, det känns ju lite sådär som folk blir lite förvirrade. Är det en Justice League-film eller är det inte? Nej, det är det inte kanske. Va? Nej, jo. Jo, lite, eventuellt. Det känns som de har betydligt mindre struktur på det hela än vad Marvel har.
Ja, det är verkligen.
Det är det som att de inte liksom vet, och de har dumpat dig liksom i knäna på liksom regissörerna, vilket i och för sig är positivt till skillnad från Marvel, där det är producenterna som styr för det mesta.
Ja,
det finns ju många som gärna vill framhäva alltså att liksom regissörerna är liksom de där snillerna bakom Marvel-filmerna. Om man tittar på de filmerna, även om det är talangfulla regissörer, det är ingen snack om saken, så kan man se att filmerna är både visuellt väldigt lika, manusmässigt väldigt lika och stilmässigt väldigt lika.
Jaha du, det är nog en ganska strikt fall. De har att rätta sig efter
det. De får utrymme där de kan, men annars så ska de hålla sig. Det är ju, ja, men nu gick vi bort härifrån.
Det är studiosystemet i Hollywood all over again. Något vi får prata om i ett senare tillfälle.
Jo, Harrison Ford, han är ute och slirar igen.
Han är i trubbel. Lite sen, jag har inte lyckats hitta några uppdateringar direkt, men som han var ute med sitt egna lilla vintageplan flög. Men fick problem och
kraschade
på en golfbana.
Det var medvetet också, för de sa att han medvetet körde ner och kraschade på rätt sätt, eller vad det var. Så någon hade citerat och sa att det var skickligt gjort av honom, för han kunde ha mist livet om han inte liksom hade styrt planen på rätt sätt.
Ja, precis. Så han kom undan det med rätt så allvarliga skador, men inga sådana som han inte kan återhämta sig från, vilket är ju intressant i och med att han är sjukt aktuell just nu i och med både kommande Star Wars och Blade Runner 2 som det pratas om.
Ja, som vi också ska gå in där att du snackar.
Segwaya till det. Hoppas Harrison Ford återhämtar sig bara för hans skull.
Jo, det var det vi snackade som regissör för Blade Runner 2. Jag tror inte det är bekräftat. Det är mer bara som ett ganska substans, alltså ett rykte mest substans, vad jag förstår. Att Denis Villeneuve, hur talas det, va?
Ja, det låter rätt.
Tror jag Denis Villeneuve, som har gjort Prisoners bland annat.
Yes.
Ska bara namn, bara mannen som ska regissera då. Mm. Ridley Scotts manus. Ridley Scott ska då bara ha producentroll.
Ja, just det.
Vad tycker vi om det?
Jag tycker att om den nu ska göras nödvändigtvis en Blade Runner 2, så tycker jag det är bra att de lämnar det till en regissör som är där, som ja, åtminstone har potential att vara lite mer intresserad av projektet från början till slut än vad Ridley Scott har en tendens att
vara. Med att han tröttnar halvvägs så.
Det känns ju så när man ser hans filmer.
Det är mer Prometheus var så. Det var liksom så jätteintressant till en början. Sen ungefär där någonstans i mitten av filmen börjar man se att nu tröttnar han och försöker bara att få ett slut på det.
Ja, men det blir lite så. Där hans filmer reflekterar, känns som hans filmer reflekterar hans process ungefär, där han bara, så här, i början skitmycket idéer och bara yes, vi sätter ihop de här idéerna nu, det blir jättebra, och sen där någonstans så bara och det här, ja, och det här, ja, okej, vi gör så här och så här, och så filmar vi filmar
du
bara, och
sen kommer bara studion
och klipper ner allt också, så varenda Ridley Scotts filmen måste bli en director's cut för att man ska fatta den överhuvudtaget i slutändan.
Nej, men som sagt, Denis Villeneuve är ju väldigt stilsäker också. Tror jag, om man ska tänka rent visuellt, så tror jag han kan verkligen fånga Blade Runner på samma sätt som originalet fortfarande liksom håller.
Verkligen. Det här liksom grå dassidisktrasen.
Ja, men också alltså egentligen överhuvudtaget liksom bara allting från liksom kameravinklar till liksom ljussättning, och det skapar den här stämningen. För det är, jag tror jag har sett någon med Denis Villeneuve-film. Och i alla fall det är väldigt bra filmer. Han ska ha gjort en väldigt bra film med Jake Gyllenhaal också, som heter Enemy, tror jag. Tror det är Denis Villeneuve.
Okej. Okay.
Ska se. Det är lite snabbt. Ja, Enemy, som kom 2013.
Okej.
Okay. Så, jo.
Ja. Jo, men det är ju i alla fall något man kan hålla som positiv not kanske i hela det här. Ja, vi gör en uppföljare till Blade Runner-grejen. Och det är förvisso bra också, tycker jag, att de väljer att göra en uppföljare istället för en reboot eller remake. För hellre där då. Mycket hellre en uppföljare.
Det är på tok för mycket av de reboots och remakes nu för tiden. Ja,
precis. De kunde gjort en uppföljare till Total Recall, men nej, det blev en remake istället, som ingen gillade. Ever.
Har du sett den ännu?
Jag har sett den, ja.
Ja, okej, bra. Jag vill minnas att sist vi pratade om den så hade du inte sett den.
Nej, okej. Okay. Ja,
det var också ett tag sedan, så.
Det är så kass.
Jo,
ja. Men det händer saker här i Sverige med, ja.
Det är Micke Persbrandt som nu är för stor för Sverige.
Det är han sannolikt. För stor för Beck i alla fall. Är han.
Han hoppar av.
En av sina mest, eller ja, sin mest ikoniska roll skulle jag nog säga.
För oss svenskar.
För oss svenskar, ja.
Och eventuellt tyska.
Ja, tyskarna naturligtvis. Jo, och det är ju, ja, det är blandade känslor hos folk. Alla gillar ju Gunvald. Alla som gillar Beck vill se Gunvald, så.
Jo, men som sagt, han har ju sett lite oinspirerad ut de senaste filmerna, så.
Ja, det passar ju med filmerna överlag, tycker jag.
Jo, men så han har mest gått och svävat runt. Nu har jag bara en film och liksom att referera till det, men och det är familjen där mest går och svävar runt. Det är ungefär som jag gissar på att Micke Persbrandt själv liksom kom ut och in från inspelningen. Han kom lite när det passade sig själv, honom själv att komma.
Det är ju möjligt.
Så kommer alltså, han där liksom med en kaffekopp eller någonting, eller så kommer han bara i någon jäkla sketen vit tröja eller någonting och bara, vad fan gör jag här?
Ja, nej men det är liksom, han har ju ändå alltid varit lite av en sidokaraktär som liksom dyker upp lite då och då och gör något badass och sen försvinner lite. Men jag håller med, nu såg inte jag familjen, men i de senaste så har han varit väldigt anonym, så det är ju möjligt att de har skalat ner hans roll ganska mycket. Och nu slutar han ju liksom mitt i allt det här också, mitt i inspelningen av de här nya filmerna då.
Jo, alltså det var väl så att de fick väl upp ögonen internationellt för honom med Hobbit-filmerna.
Precis.
Som jag gissar på är en av anledningarna.
Det är det nog med all säkerhet. Men han blir ju ersatt av en minst lika populär och internationell. Mm. Inte minst lika populär, men på väldigt... Ja, het just nu.
Ja, en norsk skådespelare.
Kristoffer Hivju. Om jag uttalar det rätt. Hivju kanske. Hivju. Alltså, ja. Förlåt om jag säger det här fel, men...
Det är lugnt, men jag tror inte han lyssnar.
Nej. What? Han kände, vi har ju sett honom i, kanske i Game of Thrones. Jag har nog inte sett honom i Game of Thrones. Tror jag inte.
Tror inte du, det är ju han den där som är i princip Jon Snows rival. Nu kommer det spoilers till från Game of Thrones här också. Rival till Game of Snows, han är en wilding. Typ rival till honom som inte litar på honom.
Okej, okay, då hann jag nog se lite. Alltså det
är... Han är typ rött skägg och det är för så många som har det.
Jo, det är bara det att det är inget, få saker från Game of Thrones har gjort ett avtryck i min.
Jag menar, det har varit lika sådär, när man kastar saker mot din då imaginära vägg, men väldigt lite har fastnat.
Väldigt lite har fastnat, tyvärr.
Det är så här, Emilia Clarke, Maisie Richards.
Va? Vem? Men han var med i Turist också, denna utmärkta film som varav han blev guldbagge belönad för sin roll då. Och han ska då spela polisen Steinar Hovland, om man får tro DN här från den
självklart, de vill ju inte liksom mars. De vill ju inte liksom tvinga honom eller lägga ner pengar på att han ska försöka prata någorlunda svenska. Han pratar bara norska, så blir det väldigt lätt övergång där.
Ja, precis. Och det är fortfarande hemligt då vad som händer med Gunvald. Så om han dör eller om han pensionerar sig eller reser utomlands.
Ja, man ser honom liksom snurra på sig lite skidor i Alperna och... Vi kör lite utförsåkning.
Det vore rätt kul. Går under jorden, fejkar sin död och så kommer tillbaka i allra sista Beck-filmen som är väldigt avlägsen.
Och dödar Martin.
Exakt, oh shit. Jag har varit ett Beck-fan länge, säger hur som helst Kristoffer Hivju till Aftonbladet enligt den här artikeln.
Ja, vad skulle han annars vara? Jag visste inte att Beck-filmen existerade förrän någon ringde upp mig och finns min agent ringde och sa att de vill att du ska vara med i den här filmserien Beck.
Precis. Ja, men det är den, ja. Ett stort fan, stort fan.
Nej, men vi har en nyhet till som är tv-relaterad. Det är inte alltid vi pratar tv här, men...
Nej.
Då i form av att en av 90-talets mest ikoniska tv-serier skulle jag nog säga en väldigt kultserie på många sätt som återvänder och det handlar inte om Vänner. Jag kallar inte Vänner för en 90-talsserie, men typ bara halva 90-talet. Jag pratar självklart om Arkiv X med Mulder och Scully då, som också är bekräftade att de återvänder, med också Chris Carter som också ska vara showrunner i en begränsad 6-episoders säsong. Ja,
det
vad säger
är
du?
Intressant. Det är intressant tycker jag. Det är ett intressant att välja det formatet och bara Ja, vi kör. Det finns mer att berätta, men det finns inte så mycket mer att berätta. Så vi
alltså jag vet inte om det berodde snarare på att, som jag läste om I Want to Believe, att det är investerargrejer som gör att de ser inte Arkivex som speciellt lönsamt.
Nej.
För jag är hundra på att Chris Carter gärna hade skrivit mer om han hade kunnat. Jag tror det är mer filmbolag som inte vill satsa mer än 6 avsnitt, för det är ganska dyrt att göra tv-serier.
Ja.
Idag är det nästan dyrare än att göra film. Game of Thrones kostar ju upp mot, vad är det, $100 miljoner att göra, så.
Ja, just det. Svindyr. Men jag menar ändå, vad finns det verkligen så mycket ändå att göra en ny tv-serie av det? Det skulle ju bara bli lant, känns det så. Det finns så många liknande serier numera.
Ja, det är många som har liksom inspirerats.
Ja, precis. Så jag kan lätt nöja mig med en miniserie där i 6 delar med Arkivex som kommer med något lite nytt så här. Vad är det, 20 år senare typ?
Ja, det är, kul, jag tror jag det är 15 eller 10.
15, ja.
För jag tror 10. Det slutade ju kring strax efter millennieskiftet, tror jag.
X antal år senare.
Mm.
Indeed.
Så det är kul.
Mm.
Men ja, vi tar en kort paus där innan vi går in på detta avsnitts tema, filmuniversum. Så om ni vill veta vad det är, så är det bara att häng kvar.
Tema filmuniversum, fiktiva universum inom film.
Som sagt, ni får ursäkta Henrik, han har en aningen utdragen pubertet. Det är så.
Jag skyller på min rökning.
Nej.
Duger inte.
Nej, men filmuniversum, vad är det för någonting? Vad är det vi menar med det? Var kommer det ifrån?
Alltså, filmuniversum, det vi känner som filmuniversum idag härstammar ju till största del från serietidningsvärlden, skulle jag säga. Men det har ju i sin tur ursprung i den fiktiva världen överhuvudtaget. Som till exempel då att I slutet av 1800-talet så fanns det otroligt många böcker som utspelade sig i London då, kan vi säga, inom den engelska litteraturen då, viktorianska London. Det fanns massor av historier. Bara det att alla de här historierna utspelade sig ju inte i samma London. Det var helt olika London fast ändå samma London. Till exempel alla Sherlock Holmes berättelser utspelade sig i ett viktorianskt London, medans vad ska vi säga Dracula till exempel, den är i London ett tag där, va? Har jag för mig, ja. Som utspelade sig då i London förvisso, men i ett annat viktorianskt London. Så det blir som två universum där, va? Och det här alltså har ju expanderats på under åren, varav det mest berömda exemplet på ett stort och välplanerat så här fiktivt universum är Tolkiens, som han skapade i samband med Sagan om ringen och Silmarillion. För han skapade alltså regler för den här världen i och med till exempel de alviska språken och sådär.
Och just också att det där med att han, men jag är för mig, det var också med i de första böckerna där med att han hade ritat en karta som så att läsarna kunde följa vart de var i boken.
Exakt.
Och så fanns det ju även sådana lite extra grejer som de inte besökte, men man kunde ana att det fanns någonting där också.
Ja, exakt. Ett helt universum där det liksom det med sina egna regler i sin egna kontinuitet och sin egna logiska vad ska man säga, ja, sin egen interna logik som relaterar till alla verk och historier som sedan sätts i det här universumet då. Och det är det här vi har inom film nu, som kommer mestadels från serietidningsvärlden, eftersom serietidningar började korsa över i varandra rätt så tidigt. Från de här 30-talet då, när superhjältarna blev vanliga och sådär. De superhjältarna möttes, så till slut var man tvungen liksom att lägga upp några slags regler för det här, så det inte blev förvirrande för alla läsare då.
Det hjälper ju inte med folk idag med filmer som gnäller på en del saker.
Nej, precis.
Som jag till exempel med nästan allting som händer i varje superhjältefilm. Så i Marvel-film så undrar man varför samlas inte Avengers nästan i varje film.
Exakt. Därför att de är helt enkelt upptagna. Jag vet inte. Där får man nog fortfarande fylla i tomrummen själv, tror jag.
Vissa är ju, som sagt, fungerar ju lite bra, som Thor till exempel, för han är ju liksom inte på jorden, så.
Nej, exakt.
Så hon kan vara logisk att han sköter sin andra affärer.
Och Tony Stark är alkoholist, tror jag. Jag vet inte om de har kört så mycket på det.
Om de skojar lite sådär, lite, du vet, Robert Downey Jr. Hihi, vad roligt, han är liksom en playboy. Hihi.
Ja. Jo, så det är, alltså vi pratar om Avengers här nu, vilket är det mest, alltså det största och bästa exemplet vi har just nu. Det är Marvel, det fiktiva Marvel filmuniversumet som är direkt hämtat då ur Marvel serietidningsvärld, och som de sedan har format om lite då och gjort en helt egen storyline som bara håller sig till filmerna de gör tillsammans med Disney nu då. Och Sony, som vi sa i förra avsnittet. Vagt liksom. Så ja, det här är ganska så vedertaget begrepp sedan tidigt. Alltså det allra första riktiga filmuniversumet i filmhistorien bör vara Universal och deras monsterfilmer. Med Dracula, Frankenstein, varulven och så vidare. För där också första gången liksom samma karaktärer samlades i flera olika filmer då, Och jag menar till exempel Frankensteins monster dök upp i Frankenstein versus The Wolfman och så vidare. Och så höll det på så där ända in på 50-talet liksom med sådana filmer. Så Abbott och Costello möter mumien och så vidare kom senare då. Och det är liksom det här, då var det då karaktärer som man redan kände igen från andra filmer som dök upp på nytt i nya filmer som egentligen inte hade något med de tidigare filmerna att göra annat än att det var samma karaktärer då.
Kan ju ta en ganska kanske självklar fråga, men ändå, varför gör filmbolagen så här? Varför gör de så?
Oj, det är grymt grova pengar. Jag tänker mig det.
Jo, alltså man kan ju tänka sig att det är väldigt det är väldigt lätt och lätt att för folk liksom att få folk att kolla på en ny film liksom om det redan är en igenkänningsgrad. Liksom man redan känner igen, men det är ju den karaktären och det. Då vet folk redan vad det är, vad man kan vänta sig.
Exakt. Det är oerhört bekvämt för biopubliken med såna här filmer.
Och för liksom de som skapar också, för då
definitivt.
Det liksom finns ju en etablerat och det man behöver det kanske inte lägga ner energin på att skriva någon, ett nytt monster eller ny karaktär eller ny värld eller någonting och nya regler och gå in på djupet på det, för de finns ju en etablerade.
Exakt. Och så är det adaptioner oftast med, vilket gör att det finns ändå etablerade regler och sådär. Så det är bara att plocka vilka man vill ha liksom. Så ja, det är alltså ett oerhört, alltså vi brukar, du myntade ju där Beckfabriken angående Beckfilmerna. Alltså det här är ju också, det är ju exakt samma sak egentligen, bara att det är mycket, på mycket större skala och med mycket mer, ja, strikta regler för författare antar jag. Samt att det naturligtvis, jag tror inte det är så många som har Beck som en otroligt viktig del av sin barndom. Inte lika många som till exempel har Spider-Man eller Hulken eller Iron Man eller så, och så vidare.
Jo, alltså det finns ju en del som kan diskutera liksom hur, för mig, jag läste det också för ett tag sedan att att det var någon som tänkte det, vad som skulle hända om man satt ihop sådana här som Johan Falk, Wallander och Beck i samma universum.
Shit, det skulle jag vilja se.
Och egentligen alla Irene Huss och liksom alla de här, du vet, serierna som som existerar, Maria Wern och, alltså det finns ju oändligt många liksom, om man skulle liksom sätta ihop dessa till någon slags super, bara till en film. Och se liksom om folk skulle se den. Jag undrar, det skulle vara intressant att se hur många som skulle vilja se det, om man säger att, låt säga att, även om det är trist att säga bara män, men så säger Johan Falk, Wallander och Beck skulle vara med i samma film.
Precis. Det blir någon slags, ja, Avengers,
superteamet.
Ja, superteamet Beck, Wallander och Johan Falk. Ja, jag skulle lätt se den filmen. Alltså det är ingen tvekan om det.
Men nu kanske vi liksom gör filmbolagens jobb åt dem här. Ja, det är någon som bara liksom bara, fan, vi kör på det här.
Ja, Nordisk Film och alla ni andra som är med och producerar Beck, vilket jag tror är typ alla som ni kan få tag på för tillfället, kör på den här idén.
Ja, glöm inte bara att vi är så snälla och ger er denna gratis. Ni behöver bara ge liksom oss lite cred.
Tack till Munväder. Det är ingen som ser efter texterna ändå, så det kan ni lägga in utan problem.
Nej, men tycker du att filmuniversum är ett lysande koncept, eller är det bara liksom, ja, blasé och väldigt oinspirerat? Till exempel, vi kan ju ta Marvel-universumet som ett exempel.
Ja. Jag skulle väl säga att det är ett riktigt bra koncept. Och som, det är ju uppenbarligen ett väldigt ekonomiskt lönsamt koncept. Men grejen är ju det att, som man ser, alltså om man har lärt sig något från serietidningsvärlden, så är det ju att när ett så här universum pågår för länge så blir det till slut alldeles, alldeles för förvirrande. Och det blir svårare för en ny publik att komma in i det. Så därför, alltså DC Comics framförallt är ju kända för sina... för sina vårstädningar kan man väl kalla det, där de med jämna mellanrum alltså raderar precis allt i stort sett i sin tidigare kontinuitet. De ändrar lite små detaljer. De mest kända karaktärerna får ha kvar sina bakgrundshistorier då. Men sen i stort sett rensar de bort alla händelser som hänt innan. Ibland, och sen börjar de om på nytt då. Det brukar kallas kriser då, i DC Comics kontinuitet. Och det är ju liksom, ju längre filmuniversum de här filmuniversumerna kommer att hålla på, desto mer risk är det ju för att folk kommer tröttna. Folk kommer få svårt att komma in i det hela, de som inte varit med från början då. Så vad gör man då?
Jo, men man ska ju tänka på det. Den som är det att säga, men då, nu har de ju varit så pass länge. Det är grejen är att Marvels universum har inte på vita duken inte haft den. De har inte ens varit där i 10 år ännu.
Nej.
Och sådana här cykler är det, de börjar snart att nå en sån här cykel som man pratar om när folks intressen skiftar.
Ja.
Vad folk vill se på vita duken då.
Exakt.
Så, och det kan ju vara rejält att Marvel skjuts själva i fötterna. Att folk helt plötsligt tröttnar helt och håller på att se de här dyra superhjältefilmerna. Och då har de liksom redan ungefär någonstans mellan 5-10 filmer i pipelinen redan.
Ja, exakt. Och det är just där, de planerar ju så långt i förväg också.
Jo, vad var det för någon ny serie och så som de hade? Var det Terminator? De har redan planerat flera filmer.
Ja, det är mycket möjligt med tanke på att de gör en ny så här reboot/uppföljare då.
Och det var flera sådana här som fick folk att kritisera och som faktiskt sa för att säga att hej, tänk lite nu på att vara säkra på att göra en så bra första film. Spara inte på något material bara för att ni tror att den här kommer vara framgångsrik.
Nej.
Liksom fokusera på den första filmen. Alltså varje film, nästkommande film är så bra den kan vara, istället för att sitta och planera sig sådär en 3 filmer i förväg.
Ja, exakt. Det är ju också risken. Ja, men vi räddar det i film 2 eller film 3. Och jag menar, så det är ju, det känns ju rätt så nytt. Så här har man ju inte gjort innan i filmbranschen. Då gör man ju en film
och hoppa om hon blir framgångsrik. Alltså ja. Förr i tiden var det ju inte ens så att även om den var framgångsrik så betyder det inte att det blev en uppföljare.
Nej, exakt.
Alltså uppföljare är vad jag vill minnas är det ganska, det är ett förhållandevis nytt grepp.
Ja.
Som man gjorde i alla fall inte regelrätta uppföljare på det sättet.
Nej. Man gjorde kanske med liknande filmer.
Mm.
Och sen kom B-filmsbranschen in och gjorde kopior i stort sett, eller rip-off, som också drog in liksom pengar vid sidan av där. Men jag menar,
alltså
jag tappade bort sen.
Jo, ja, men ja. Alltså, det är det som är väldigt riskfyllt, och det är det som vi var och diskuterade på lite under hänt sedan sist, var ju att just det här med att de här filmuniversum, det som verkar vara ett villkor för att de ska fungera, är ju att de är så otroligt producentstyrda.
Precis.
Alltså jag säger det, folk, jag säger det, ingenting fel på Marvel-filmerna, men den som tror att alla Marvel-filmer är sjukt olika.
Kolla
på varje film igen och tala gärna om för mig vad det är som de här filmerna skiljer så mycket igenom, för jag kan lova dig det liksom, analyserar man sönder de filmerna så upptäcker man att de innehåller i princip samma sak.
Jo, alltså man behöver ju inte ens analysera så mycket. Det är ju väldigt uppenbart liksom att de här är, de nöter samma sak om och om igen. För det funkar att nöta samma sak om och om igen här. Än så länge. Det är ju frågan hur länge det kommer. Jag menar, men jag vet inte vad det här är. För några år sedan, det var inte alls länge sedan, och det här med filmuniversum hade redan påbörjats då, i och med Iron Man, Iron Man 2 och så vidare och så vidare. Men då förutspådde sådana här stora som Steven Spielberg, alltså det här blockbuster-tänket, det kommer att gå under snart. Kort därpå kom The Lone Ranger, som blev så enorm flopp.
Och de hade väl räknat med att de skulle göra fler filmer.
Ja, exakt. Det är ju liksom Gore Verbinski, The Pirates of the Caribbean kungen.
Och det med John Carter var ju också en sån där, de ville franchise startas. Beautiful Creatures var också en sån där. Percy Jackson fick göra var mer än en film, men den också var lite så här halvdöd för när den kom också.
Exakt.
Och det här, man glömmer väl de här, vad heter de, Spiderwick Chronicles var också en sån här serie som försökte att kickstarta. Narnia är också en som fick två filmer, eller tre kanske.
Fanns någon som heter Mortal Instruments också, tror jag.
Ja, den också. Det är också ännu en serie som liksom dog innan den ens hade kunnat komma igång. Och det var den, för de hade samma kaxiga tänk om att men det här garanterat, för den här är framgångsrika böcker, så...
Ja, exakt. Och det är ju ändå, här planerar man jättelångt i förväg och så går det, men det går ändå, det kan ändå gå under likväl. Jag tror inte, Marvel och DC liksom, DC som knappt har börjat på sitt ännu, men de har ju ändå fortfarande väldigt säkra koncept som alla gillar.
Jo, de har ju liksom så etablerade i medvetandet karaktärer som liksom är flera generationer.
Exakt. Så det är ju förvisso ett säkert koncept, men ändå, det här är ju fortfarande blockbusters, och blockbusters är oerhört beroende av tidsandan som råder. Så, och när det görs så här många blockbusters som det görs på ett år nu, jag menar, då väljer folk, jag menar, folk går inte på bio så mycket egentligen. De går ju på en eller två filmer kanske. Och när det då är tre filmer på en helg, då går inte folk på alla tre av de här stora blockbusters.
Nej, alltså, sen finns det ju det där som jag kände när de avslöjade datumet för Star Wars spin-offen som kommer efter episode 7.
Ja.
Som, jag tror det var den, eller så var det, att den skulle komma bara ett halvår efter.
Ja, just
det. Eller nej, den skulle komma, det var den film som skulle komma efter episode 8, tror jag det var. Den kommer ett halvår efter.
Ja.
Och det är lite som det där liksom, som jag tycker också, när Marvel verkligen pushing it, när de släpper mer än en film om året.
Ja.
Det är lite... Jo. Visst, det är säkra kort och det, så...
Jo.
Men liksom... också grejen är ju det, titta bara på Blockbuster sommaren som är, och tala om för mig vilket som inte är i ett filmuniversum, eller som inte är i ett filmuniversum, vilket som inte är baserad på någonting innan. Jag menar, en av de mest originella bland blockbusters, och det är inte ens originellt, det är Tomorrowland. Den baseras på en åktur, men åtminstone så har den ingen story. Den har bara liksom ett tema att hänga sig på.
Ja.
För resten har de tvingats att liksom skriva själva.
Ja. Jo,
men den är ändå så inte en original idé.
Nej, det är det närmsta vi kommer original just nu, i den i rådande tidsandat, verkar det som. På blockbuster-marknaden. Och det är fortfarande, som du sa innan, det är en cykel vi är inne i nu. Så det är bara frågan när den här cykeln kommer att ställa slut, när folk kommer att bli trötta. Och det behöver ju inte dröja så länge förrän det kommer ny publik som inte liksom...
Det hänger på liksom, alltså filmer, alltså det är det som också är det man tänker på också. Idag är ju också klimatet i film helt annorlunda mot vad det var förr. Alltså folk säger, men det är blockbuster, ja, på biograferna och det, men så finns det ju de här festivalfilmerna Som egentligen tar en helt annan publik. Och de kan också vara framgångsrika på sitt sätt.
Precis.
Sen har vi de här video on demand filmerna så finns det en del som gör otrolig succé som man aldrig hört talas om.
Ja,
som i princip har dragit in långt över sin egen budget. För de var lågbudgetprojekt. Oh. Det finns fortfarande skräckfilmer som drar in sin budget och det. Liksom de här lågbudgetskräckisarna. Alltså, idag är det så himla tillgängligt och det finns så många olika sätt att se.
Ja, precis.
Se filmerna, så alltså det idag på bion, det är väl som det Johan nämnde lite med i våran 2000-superåret. Mm. Det var ju det, att folk går idag för att liksom kanske se de här storfilmerna, går de och ser på bio för det mesta. Majoriteten av biopubliken, de går för att se de här spektaklen.
Exakt. Det är ju så det är.
Och det är det som man hör, som folk går och ser på bio. Man går inte där för att se kanske en dramafilm, om man inte liksom är där som ett par eller någonting kanske. Visst är det någonting man sitter och ser hemma kanske.
Jo, exakt.
Men jag skrev inte.
Ja, det är ju det.
Men vad tycker du om filmuniversumen just nu? Alltså, är du nöjd med hur det ser ut?
Ja, jag kan ju säga att jag har inte haft tråkigt någon gång när jag gått och sett varken någon från Sonys Marvel-universum, som det är slut på nu, verkar det som, eller från Fox Marvel-universum med X-Men, eller från det riktiga då, kallar jag det nu, som är Disneys Marvel-universum då. Jag har inte haft tråkigt någon gång så. Vad gäller DC är svårt att säga, för den enda är ju Man of Steel än så länge, och den sög. Får jag säga, jag är en av dem som tyckte den sög.
Men fina bilder.
Fina bilder, ja, där man kunde se när inte kameran skakade sådär förbannat mycket. Men nej, så det är väl undantaget där då. Men annars så kan jag inte påstå att jag tycker det är dåligt. Jag har inte haft någon sådär fruktansvärd upplevelse än.
Nej, alltså
av de rådande universumerna som finns nu då. De stora då, som är riktigt så här officiella universum då.
Jo, och vi går ju in i en period nu när Star Wars-universumet verkligen ångar upp, startar upp sina maskiner nu.
Ja, nu
kommer det att liksom bombarderas med Star Wars-filmer på regelbunden basis, väldigt mer regelbunden vad det någonsin har varit.
Ja, precis. Alltså,
även om som säger, jag håller med i det, så känns det ju lite av det där att den här unik känslan du vet, med när man fick vänta mellan filmer.
Ja.
Liksom att bygga upp den här hypen. Som till exempel, alltså, just nu är det ganska lugnt för min del för Star Wars och det, men jag är hundra på att jag kommer vara ändå så ganska hypad, bara för att hur mycket Star Wars har betytt för mig och min barndom, som många andra säkert kan relatera till.
Ja, jo, definitivt. Så tror jag gäller de flesta. Men det är ju
frågan. Sen är det ju frågan om jag kommer känna likadant när nästa film kommer nästa år. Mm. Det kommer komma på årlig basis, och frågan är om jag kommer hinna känna mig hypad, för det blir totalt bombarderat med sådana här mastodontprojekt numera.
Ja.
Eftersom det är säkert. Det är, folk går och kollar på det.
Ja.
För det mesta.
Och det är ju det. Man har ju folk rent allmänt har ju inte, alltså den rent allmänna vad heter det? Det finns ingen bra svensk term för det här tror jag, men attention span.
Uppmärksamhetsspann.
Ja,
det låter lite.
Uppmärksamhetsspann eller vidd eller hur man nu vill. Ja. Det är ju ganska litet. Så då bombarderas vi hela tiden med nya filmer där Star Wars kommer med bara ett halvår efter Marvel har omkring två eller tre om året. För då håller man sig ändå rätt uppmärksamheten uppe. Men det kan ju spricka när som helst. Så det är svårt att säga. Och efter ett tag är det ju rimligt att man blir trött på det. Att nu vill jag se något annat. Nu vill jag se något nytt.
Jag vet som det. Jag tror det har också lite just med Marvel, så har det väl lite att göra med att de introducerar någonting nytt, alltså nya superhjältar och det, för det kommer finnas en punkt där man inte pallar och ser Tony Stark mer.
Nej, exakt. Eller redan nått i stort sett.
Jo, han är ju också väldigt nära pensionsåldern, så det blir lite patetiskt på något sätt med en sån här playboy-snubbe som är nära pensionär.
Lite så, ja.
Jag tror han är nästan 60. Han börjar närma sig där i alla fall.
Mm. Ja, så pass. Ja. Och då introducerar de bara en ny Iron Man som de gjort.
Jo, det är det de snackar.
Ja.
Okej, nej, jag har fel. Han fyller 50 ön i år.
Ja, så pass.
Den 4 april, så är det inte så långt dit.
Jag tänkte där, för 60, då ser han ganska bra ut för sin ålder.
Ja, fast han är ändå så, jag var inte... Han är ju ändå så 50.
Ja, likväl. Han är nog... Tom Cruise är över 50, och han ser ju fantastiskt bra ut. Ja, men... Ja, det är alltså... Det är upp och ner med filmuniversum. Det är fortfarande uppåt just nu, men det kommer nog nå någon punkt rätt snart när det börjar gå neråt. Vi får se om det blir i år eller om det blir nästa år.
Eller något annat.
Eller något annat, ja. Men det finns ju alltså fler universum än Marvel och DC. Jag menar, det här har ju blivit en grej nu, men det finns lite roliga så här intressanta universum som är lite mer oplanerade, lite mer spontana.
Ja.
Som jag skulle vilja. Bland annat har vi ju ett roligt som heter View Askewniverse. Där Kevin Smith, regissören, placerar många av sina filmer. Mm. Så som Clerks, Dogma, Jay och Silent Bob och så vidare.
Just det, jag kommer också, jag vet inte om du har det på din lista, men angående Blade Runner så delar ju den universum med en film typ.
Exakt.
Med en annan film. Vilken film är det, Henrik?
Det är filmen Soldier av Paul W.S. Anderson. av alla människor.
Ja, han ville tvungen att de ska tillhöra samma.
Det är ändå väldigt ambitiöst, kan jag tycka.
Jo, men alltså som sådana där idéer kan jag tycka liksom är lite liksom roliga när två olika filmer liksom, även olika regissörer, det är bara bestämmer sig för men jo, får vi med det här så gör vi det här i samma universum. Det finns jättemånga sådana exempel där de har slängt in. De har ju snackat länge om att på något sätt integrera Star Trek och Doctor Who på något sätt i ett slags, eftersom Doctor Who och både Star Trek och Doctor Who har ju mycket med parallella universum och sånt där, så är det ju fullt möjligt faktiskt att köra, att de två kan existera i samma tidsrum. Aktig, du vet.
Det skulle absolut gå att skriva in. Det känns inte så aktuellt just nu.
Nej,
känns...
problemet är ju som sagt att det är brittiskt televisionsägt mot ett amerikanskt gigantiskt bolag som nu inte vill. De har inget behov för det.
Nej, exakt. Jo, tog upp Universe och Star Trek Universe där också. Det finns Universal Monsters nämnde jag i början där, som nu antagligen, det är lite osäkert verkade som om det överhuvudtaget ska remakas, men det var ju ett försök det här med Dracula Untold från 2014 då, som skulle vara kickoffen för det. Och
den filmen som kändes väldigt emo ut från trailern. Jag har bara sett trailern.
Okej, okay. Ja, om du ser filmen, vilket jag inte skulle rekommendera, så ser du att den är väldigt 300. Så,
ja, men så precis, alltså, 300, det är ju det är grejen.
Frank Miller-verse. Nej, det finns inget direkt så, men det är hans underliga värld i så fall. Frank Miller. Han tror att han lever det.
Hans hans väldigt vridna hjärna.
Ja, precis. Och på tal om vridna hjärnor så har vi ju faktiskt vad jag tror måste vara en av de mest intressanta tolkningarna på det här med filmuniversum, och det är Tarantinoverse.
Ja, just det. De är ju faktiskt... Är det alla eller är det alla utom en som tillhör...
Det är alla utom en som det har förklarats just nu. Och det är ju, som ni kanske fattar då, Quentin Tarantinos filmer som hör ihop med varandra på ett eller annat sätt.
De har ju Vegabröderna till exempel.
Till exempel, undantaget är då Jackie Brown som är baserad... Som inte har, det har inte gjorts någon koppling än. Det kanske gör det någon gång i framtiden. Men just nu är den, står den för sig själv, eftersom den är baserad på en bok då av Elmer Leonard. Varav i stort sett alla andra filmer är originalverk då, skrivna som original.
Och det finns ju säkert en del cyniker som säger det är lika bra, för det är typ en av hans sämsta filmer ändå. Ja, det håller jag inte med om. Det Jackie Brown är en väldigt bra film.
Jackie Brown är asbra. Så ja.
Den kanske är, och det märks som sagt att den är annorlunda.
Precis.
Men det ska vi inte gå in på.
Nej, vi tar något special om den.
Jo, vi får prata om Tarantino ett avsnitt helt enkelt.
Det får vi nog göra. Men det mest intressanta är då med hans universum, tror jag, är att han har delat upp sitt universum i två universum då. Och det här, han har säkert haft sina idéer lite mer från början, i och med att han då kopplat ihop till exempel Vega-bröderna då, Vince Vega från Pulp Fiction och Vic Vega från Reservoir Dogs. Men då har han då alltså den ena delen av det här Tarantino-universumet är realer than real universe. Det är det hyperrealistiska universumet då. som innefattar Django Unchained kanske, vilket det vet vi inte riktigt än, för att det är för ny. Men den innefattar Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Death Proof, och sen de lite mer annorlunda som han än inte har regisserat men som han har skrivit, som Natural Born Killers och True Romance. Och det finns kopplingar att göra här. Jag rekommenderar att ni liksom googlar på Tarantinoverse om ni vill läsa mer ingående vad kopplingarna är här.
Det finns mycket där.
Finns väldigt mycket roliga väldigt, och intressanta kopplingar
så. Väldigt mycket detaljer.
Väldigt mycket. Och det andra är då movie universe, vilket han själv har beskrivit som att när karaktärerna i hans realer than real universum går på bio, så är det filmerna i movie universe de går och ser. Så i Pulp Fiction går de till exempel och ser From Dusk Till Dawn då, som han har skrivit tillsammans med Robert Rodriguez. Eller i Death Proof så går de och ser Kill Bill, som också tillhör det universumet då. Det är film så att säga. Och jag trodde nästan att Django Unchained skulle tillhöra det universumet också. Men det finns, men det gör det. Det har inte gjorts någon koppling direkt än.
För mig var det inte någonting med någon karaktär i Django jag läste om som skulle ha någon koppling till någon av de andra.
Det finns en replik som lyder typ hur var det?
Ja, nu ska du göra det i bästa Tarantino-stil när du citerar från...
Ain't nobody gonna kill Maynard. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg den repliken från Django Unchained just nu. Men alltså, Maynard är en karaktären som äger den här pantbutiken i Pulp Fiction där Marcellus Wallace och... Butch möter The Gimp, kan vi säga. Det är han som äger den då, som är polare med Zed. Så det kan vara att den karaktären i Django Unchained är en förfader till den karaktären i Pulp Fiction då. Det mest uppseendeväckande egentligen med Django Unchained är att Quentin Tarantino har sagt att Broomhilda och Django då, de är förfäder till Shaft. säga.
Ja, just det. Hon heter ju Brumhilda von Schaft.
Precis. Så de är till Shut Your Mouth. Är de förfäder till. Så ja, det är alltså det är en väldigt intressant tolkning på det. Som sagt, det finns detaljer här och där som är väldigt intressanta. Så, och där kommer ni hitta om ni bara googlar. Jag rekommenderar IGN eller The Quentin Tarantino Archives. Om ni vill läsa mer om det här, vilket jag rekommenderar. Det är definitivt den intressantaste tolkningen av det här med filmuniversum som jag kan komma på. Och som jag tycker bäst om.
Jo, nej, men det är väldigt viktigt för fans som känns som nästan viktigare för dem, vet du, att allting liksom, om det är liksom samma IP eller som man kallar intellectual property, så då ska det gärna ha kontinuitet och gärna hänga ihop. Får inte vara några anakronismer eller någonting. Det gillar man inte. Till exempel, kan vi bara ta exemplet här nu med Expanded Universe i Star Wars.
Ja, just det.
Som fick, det blev en total outcry när Disney då i Lucasfilm form annonserade att allting som är Expanded Universe, allting där förutom Clone Wars och Rebels och det och filmerna då, allting förutom det är inte längre ansett som kanon i Star Wars-kontinuiteten. Och det är ganska mycket grejer som de egentligen disregardar och säger att det här är längre. Nu är det här brandat som Star Wars Legends. Det har ingen kontinuitet med resten utav.
Och det är ju ändå det är ett ganska vågat grepp, får man ju säga.
Alltså, det har ju spekulerats i att de kanske eventuellt via liksom när tider det kommer att inkorporera en del av de här sakerna igen till kontinuiteten, men eller inte, att de bara låter folk igen. Ja. Så det finns jättemycket liksom både efter, alltså jag kan förstå att de gjorde det med det här som hände efter episod 6, för där är det, så finns det jättemycket material, och nu när de gjorde filmer efter den här tiden så. Men det är ju, med det sagt, så betyder det inte att de inte har lånat en del saker därifrån.
Nej, exakt. De kanske har plockat de riktigt bästa bitarna liksom för att
alltså jag har läst lite löst om vad liksom. Jo, alltså det finns en del riktigt jävla skräpidéer som
det kan jag mycket väl tänka mig. Det är ju för fan Star Wars.
Jo, men
George Lucas skulle hålla det perfekt.
Jo, men alltså ja. Alltså, allting Expanded Universe är inte heller kanon. Det finns mycket som är inte kanon. I princip är bara skojhistorier inom Star Wars. Det finns en del som är mest skrivna som en kul grej.
Okej. Okay. Jo, men likväl är det ju ett ganska vågat grepp att bara gå ut och säga så att nej, nu skiter vi i det där. Det där räknas inte längre.
Alltså, och det är många som liksom hade växt upp med liksom Star Wars-serietidningar och mycket sånt där som hjälpte till liksom att bygga ut. Och jag måste ju säga att det finns lite av grejer som jag har främst läst från Expanded Universe som är fan många gånger bättre än vad George Lucas någonsin kunde komma på och hittade geniala saker.
Ja, jag vill minnas en särskild, tror jag, som utspelade sig mellan episod 4 och episod 5 då, eller? Så ja.
Det finns några sådana jätte, alltså som en del andra författare kommer, jättegeniala som fortfarande respekterar sin källa och det, men liksom har byggt ut det med en fantastisk historia.
Nu är det bara att börja om helt enkelt då. Vi får se vad som finns i de nya filmerna innan kanske. Men
de har ju redan annonserat en sån här bok, tror jag det var, som ska vara mellan episod 6 och 7.
Okay.
Som ska i princip tala om, bygga upp lite inför episod 7.
Det är intressant ändå. Jag har inte så mycket mer att säga om filmuniversum. Det är fortfarande lite av ett, ja, vad ska man säga, experiment innan det pågår fortfarande, man kan inte avgöra riktigt resultatet, men det är fortfarande väldigt intressant att prata om.
Jo, men vi tar en kort paus och kommer tillbaka med månadens filmtips.
Korrekt.
Filmtipset som Henrik då har förberett i vanlig ordning, förhoppningsvis.
Ja, lite mer de lite mer obskyra filmerna som vi nämnde förut faktiskt, On Demand och sådär, som kommer ut lite under året då. Och den första är då en film som heter These Final Hours, som om ni har hängt med på munvändet så har ni kanske sett min recension av den i kvartalsrapporten. Men jag tänkte ändå passa på att tipsa om den här också. Vilket är en film som egentligen kom ut 2013 då, en lågbudgetfilm från Australien. Men det tar tid, alltså sådana här filmer är i cirkulation rätt mycket på festivaler och sådär innan de faktiskt får någon vidare bred release då.
Eller att folk liksom börjar sprida den.
Ja, exakt.
För det här känns ju som, ursäkta mig avbryter, men jo, som sagt, jag har också hört den. Det känns som den här filmen den har spridit väldigt mycket word of mouth.
Jag skulle tro det.
Det är väldigt mycket folk som har spridit och sagt, ja men det här är en sjukt bra film, kolla på den. Och
ja, precis. För det, du har ju alltså, ja, 2013 på filmfestivalen kom ut och sen har den gått runt lite den här festival circuit då. Och den kom ut här i Sverige på DVD den 2 mars. Så den finns tillgänglig för alla som är intresserade av den. Den handlar i alla fall om, det är apokalypsdrama då, men det är alltså till skillnad från alla apokalypsdramer och jordens undergång vi ser som Day After Tomorrow, så är den här lite mer närgången. Och alltså, eftersom den är låg budget så går det ju inte att visa enorma specialeffekter på saker som går sönder. Så det fokuserar alltså på människorna som lever sina sista timmar på jorden och hur de spenderar den här tiden då med, i sällskap med all sin dödsångest. Och det blir väldigt, väldigt intensivt på sina ställen, vilket gör att jag kan definitivt rekommendera den. Det var en film som var väldigt bra.
Jo, så. Och den har ju Sarah Snook som, eller Snook eller hur man uttalar det, är det huvudrollen eller?
Nej, hon har en mindre, en annan biroll har hon. Men,
ja, jag gissar bara att IMDb som i sedvanlig ordning gärna sätter det mest igenkännbara namnet längst fram.
Ja, de billar henne högst definitivt. Så.
Jo, och hon, men hon var väldigt bra i Predestination, tyckte jag.
Definitivt.
Eller hon var väldigt grymt bra.
Definitivt, det var hon. Så var hon även med i en annan film som heter Jezebel, som inte var en särskilt bra film dock, tyvärr. Men Sarah Snook är bra, definitivt. Hon är, så det är kul att se henne, och jag hoppas man får se mycket mer av henne i filmer i framtiden. Likväl som man får, förhoppningsvis får se filmer av den här regissören Zach Hilditch, som är uppe i Spinal Hours.
Men varför borde man se filmen?
Ja, alltså det är en sån där film som man kanske, man tittar på omslaget, man ser, man har Netflix fram eller något sånt där, eller bara den här verkar ju, jag skiter väl i den här filmen, men sen slår man på den och bara fan, vilken positiv överraskning det var. Det är liksom såna här filmer som jag i alla fall letar efter när jag gör som jag gör i år och kollar lite mer på on-demand-marknaden och B-filmer och sådär.
Ja, det är ju fullkomligt exploderat med vad mycket sjukt bra filmer man kan hitta där som aldrig, inte ens, som knappt i väldigt begränsad utsträckningen släpps på DVD.
Precis. Så det, och These Final Hours liksom, det är såna man, jag hoppas på att hitta såna filmer som är så bra. Så man bara yes.
Jag får lite sån här Blue Ruin-vibbar ungefär. Det är också en sån här lågmäld film. Du har inte sett den ännu?
Jag har inte sett den än. Den
är fortfarande. Det är också en sån här on-demand-titel som nog fortfarande ligger kvar på Netflix. Så alltså, om den inte redan har blivit borttagen, men i alla fall, det är en väldigt grym film också. Men som sagt,
jo, det är sådana filmer man vill hitta liksom, när man kollar i det där utbudet.
Sen har du annan film också.
En film som inte är lika bra som These Final Hours tyvärr, men som är lite uppseendeväckande ändå. Och det är för att det är en svensk regissör.
Och det är?
Kidnapping Mr. Heineken heter den. Regisserad av Daniel Alfredsson, och bror då till Thomas Alfredsson.
Och Niklas direkt watchlistaren.
Tält Niklas, ja. Det hoppas jag han gör. Men jo, det är ju en verklighetsbaserad film också då, som rör, ja, det är precis vad titeln uttrycker faktiskt. Som det handlar om, kidnappningen av Freddy Heineken, ägaren och grundaren av bryggeriet Heineken.
Kan man nog räkna ut.
Precis. Så, och den utspelar sig då, det är lite av en vanlig crime-film, kidnappningsfilm. Det är ju en engelsk, till största del engelsk producerad film, så trots att alla i filmen är holländare eller nederländare då, boer får man säga det, tror du?
Ja, det
är hur som helst, så pratar de ju engelska då. Det är lite av den här gamla skolan där, som när man såg filmer som Enemy at the Gates eller Jakten på röd oktober, där alla ryssar pratar så här Queen's English som det heter. Men det är lite av en sån, och det får man ta. Det är Anthony Hopkins i rollen som Heineken då. Och ett lite intressant fakta som du mer eller mindre oavsiktligt gjorde mig uppmärksam på när vi diskuterade den här filmen, var att den här filmen har gjorts, eller den här historien har filmatiserats innan ganska nyligen faktiskt, med Rutger Hauer i rollen som Mr. Heineken då. Bara att den fick inte visas för att en av dem som deltog i kidnappningen vidtog rättsliga åtgärder. Så att filmen förbjöds att visas då.
Så man kan ju anta att den filmen var mer lågbudget än Kidnapping Mr. Heineken. De hade inte resurserna för att kunna bestrida det där.
Nej, precis. Det var, som jag förstod, en tv-film. Alltså ganska lågbudget då, antar jag. Men den här filmen, den är inte så där jättebra. det är en ganska så här tam film, ja, väldigt standard. Men likväl så är det liksom, Anthony Hopkins har alltid en viss pondus i alla filmer han är med i, och det är fortfarande rätt kul i och med att det här skildrar, alltså de här två av de här som kidnappade Freddy Heineken blev så här värsta gudfadern kriminella ett tag efter det här, vilket gör det lite intressantare att se filmen när de liksom var så här tidigt i sin kriminella karriär då. Sen alltså vad gäller det verklighetsbaserade får man ju naturligtvis ta med en ganska stor nypa salt, kan jag tänka mig. Och, men det är ändå, den har lite vibbar av en sån här B-film, en verklighetsbaserad B-film, vilket alltid är lika intressant, för fokuset brukar liksom inte ligga i såna filmer på, och den här skådisen gör ett så, han andas verkligen den luft som den karaktären han spelar gjorde, som senare blev så här Oscars nominerade då. Utan det är lite mer en cool crime historia som har hänt i verkligheten. Så av den anledningen kan jag rekommendera att man ser den också, även om den inte är så bra. Men den funkar en sån där söndag kväll liksom, om man kan ta.
Jo.
Det var allt för den här gången.
Ja, som sagt, håll utkik på Munväder. Följ oss gärna på iTunes, YouTube och diverse andra. Jag orkar inte rabbla upp dem just nu.
På iTunes får ni alltid podcasten tidigare.
Ja, i princip. Om jag inte är ovanligt aktiv och publicerad på andra ställen tidigare. Det beror på.
Det kan ju hända. Det är likadant med YouTube. Ni kan få tidigare, men ibland så händer det att det blir allt på en gång också.
Men som sagt, den här podcasten hittar ni ju ändå antingen på hemsidan eller på iTunes. Numera, vi lägger inte upp dem längre på YouTube.
Nej, där våra gamla podcasts, som även de jag inte var med, kanske hamnar på YouTube någon gång. Greatest hits. Vad vet jag?
Kanske det är det. Där har du. Ja, det är bra. Då har du lite att göra, Henrik.
Ja, jag har det. Skicka dem till mig bara så fixar jag.
Nej, ja. Men som sagt, vi tackar för oss. Tackar Henrik. Så tack. Får ni gärna ratta in oss. Hur man nu gör det på datorn nästa månad, när vi då har ett nytt ämne.
Ja.
Så vi hörs.
Det gör vi.
Hej.
Hej alla.